Ja, varmt välkomna till dagens bibelforum. Idag så ska vi avsluta vår genomgång av Uppenbarelseboken. Tyvärr så misslyckades inspelningen för en liten stund sedan, så jag får nu försöka att hålla föredraget en gång till. Det gäller alltså Uppenbarelsebokens 20 till och med 22 kapitel. Och då är vi framme vid den sjunde synen. Som vi har påpekat tidigare så innehåller ju Uppenbarelseboken, förutom en inledning och en avslutning, 7 stycken syner. Och just talet 7 stryker under att mitt under de svåra prövningarna och lidandena som de kristna utsattes för och utsätts för, så är Gud nådig och tar sig an sina barn, Satan och alla Satans allierades angrepp mot den sanna tron, och den sanna kyrkan kommer att misslyckas. De 7 synerna tar upp det kristna situation om och om igen i en rad olika bilder. Och när vi nu kommer till den sjunde synen och ska börja med kapitel 20, så får vi på nytt se hur situationen är för de kristna under den nytestamentliga tiden. Vi kan som rubrik över den sista synen sätta den sanna kyrkans slutliga seger. Och kapitel 20 handlar då främst om Satans slutliga nederlag. Förra gången så talade vi om den sjätte synen, och vi minns att den slutade med domedagen och Jesus slutliga seger över hans fiender. När vi nu kommer till den sista och sjunde synen, så förflyttar vi oss tillbaka igen till början av den nytestamentliga tiden. Och hur kan vi veta det? Jo, genom att texten tydligt klargör vad som menas med ängeln som nämns i första versen. Jag ska börja med att läsa de 3 första verserna. Jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren hade nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Om det nu bara stod ängel här, så kunde man inte riktigt veta om det var någon av de många tjänsteandar som Gud har, eller om det syftar på Herrens speciella ängel, den som Herren utsänder och som inte är någon mindre än Gud själv, som Gamla testamentet på flera ställen talar om. Men eftersom vi här får veta att denna ängel har nyckeln till avgrunden, och eftersom det redan i Uppenbarelsebokens första kapitel har sagts om Jesus att det är han som har nycklarna till döden och helvetet, det är kapitel 1, vers 18, så förstår vi att ängeln här med nyckeln är alltså Herrens speciella ängel, det vill säga Messias eller Jesus Kristus själv. Han kom ner därför att den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och Satan, som bedrar hela världen, skulle bindas och krossas. Och vi vet ju att det var frälsarens uppdrag. Han kom för att krossa ormens huvud. Så vi är klara över att vi är nu förflyttade till Jesu ankomst, när Jesus kommer för att göra om intet, som skriften säger, djävulens gärningar. Och Jesus har nycklarna till döden och helvetet. Den stora kedjan då, som symboliserar Jesu makt att binda och tygla djävulen. Att Jesus band djävulen för 1000 år. Vad kan menas med detta? Ja, Jesus hade ju själv sagt till sina lärjungar enligt Markus 3. Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det han äger utan att först ha bundit den starke. Vi människor kan inte binda Satan. Vi kan inte besegra honom, men Jesus Kristus kan. Och det visade när han drev ut Satans tjänsteandar, demonerna, gång på gång under sin verksamhet. Och när han slutligen på korset fullbordade sitt försoningsverk och uttalade orden, nu är det gjort, nu är det fullbordat. Varje sak här i Uppenbarelseboken och i de här verserna är bilder för djupa andliga sanningar. Johannes är ju mitt inne i en syn och Jesus avbildas alltså som en utsänd, en ängel, och djävulen avbildas som en drake. Här talas också om helvetet som en djup avgrundsgrop, på grekiska abyssos. Och fastän en avgrundsgrop i regel inte har ett lock, så ser Johannes att Jesus har en nyckel, och med denna nyckel och med ett insegel kan stänga till om Satan, som är en ond ande som inte kan bindas egentligen med vanliga kedjor. Men ändå avbildar Johannes här Jesus som bindande Satan med en stor kedja. Att uppfatta de 1000 åren i slutet av vers 2 som bokstavliga 1000 år, det gör våld på det sätt Jesus talar om genom Johannes på det här och i Uppenbarelseboken i övrigt. 1000 består av 10 gånger 10 gånger 10. Och 3 gånger 10 innebär att den bestämda utstakade tiden som 10 innebär, den är bestämd inte av oss människor utan av Gud, som står för talet 3. Om det nu skulle råda tvivel om tolkningen av de 1000 åren och av något avsnitt i skriften, så har troende det som en viktig huvudregel att Bibeln tolkar sig själv. Man måste låta skriftställen tolka andra skriftställen som handlar om samma sak, och då gärna sådana ställen som innehåller bokstavliga beskrivningar får kasta ljus över sådana ställen som innehåller bilder eller symboler. Nu har vi en rad bokstavliga beskrivningar av Jesus i evangelierna av den sista tiden. Klara ord av Jesus själv som talar emot en bokstavlig 1000-årig kristen dominans och universell jordisk fred som många har trott att 24 skulle handla om. I evangelierna talar Jesus mot den tanken att det ska bli fred på jorden och ett politiskt styre av det troende. Jesus förutsåg motsatsen uttryckligen. Han sa att den yttersta sista tiden ska karakteriseras av stridslarm och rykten om krig. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Matteus 24, 6 och 7. Kristna kommer att utlämnas till att misshandlas och dödas. Matteus 24, 9. Och istället för massomvändelser så ska många falska profeter träda fram, och kärleken kommer att svalna hos de flesta, Matteus 24, 11, 12. Och på ett ställe säger Jesus, när jag kommer tillbaka, månne jag då ska finna tro på jorden. Också i resten av den heliga skrift finner vi ett uteslutande av en bokstavlig tusenårig fredsperiod på jorden, så kallat himlen på jorden. Paulus skriver om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas det av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Första Thessalonikerbrevet 5, 1 och 3. Och Petrus hänvisar sina läsare bort från ett jordiskt paradis. Han säger Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta. Och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Detsamma har vi också mött här tidigare i Uppenbarelseboken. I Uppenbarelseboken 16:20 läser vi: alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Och i nästa kapitel, kapitel 21, vers 1, står det: den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Men vad menas då med de tusen åren i vers 2? Ja, eftersom de börjar med att Herrens ängel segrar över Satan, det vill säga Herren Jesus besegrar Satan. Och dessa år slutar med att djävulen släpps lös för en kort tid, vers 3. Så måste de tusen åren syfta på tiden från Jesu korsfästelse, död och uppståndelse och fram till domedagen när Satan fördöms, eller alldeles strax före domedagen, det vill säga den nytestamentliga tiden. Den nytestamentliga tiden börjar alltså med Kristi ankomst, och Johannes har ju skrivit i sitt första brev: Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Första Johannes 3:8. Under sin jordiska verksamhet så förkunnade Jesus: denna världens första är dömd. Johannes 16:11. Och genom sin död och uppståndelse avväpnade Jesus välderna och makterna, skriver Paulus i Kolosserbrevet 2:15. Bindandet av Satan betyder alltså att Satans förmåga och verksamhet begränsas. Hans förmåga att skada Guds folk. Och detta markerar nu början av de tusen åren, den nytestamentliga tiden. Himmel och helvete, det är inte en slags platser som kan pekas ut på en karta. Bibeln säger till exempel att änglarna alltid är i himmelen, och ändå vet vi att de är också med oss här på jorden. På samma sätt vet vi att Satan och hans änglar kastades i avgrunden och överlämnades åt mörker och kedjor, som Petrus skriver i andra Petri 2:4. Och ändå vet vi att djävulen går omkring här på jorden bland oss som ett rytande lejon och söker efter vem han ska uppsluka. Första Petri 5:8. Gud har i sin nåd begränsat de avfallna änglarnas aktivitet redan från världens begynnelse, när han drev ut dem från himlen. Dem håller han, skriver Judas, i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom, Judas vers 6. Och när vi läser om Job i Jobs bok, så ser vi att Gud redan under Gamla testamentets tid begränsade Satans makt. Men att Jesus stängde till avgrunden och förseglade den över Satan, som vi läser här i vers 3, Det vittnar om de större restriktioner för demonisk aktivitet som uppfyllelsen av de gammaltestamentliga profeternas löften om Messias seger har medfört för oss i den nytestamentliga tiden. Bindandet av Satan förhindrar inte helt djävulens verksamhet. Den ska stoppas slutgiltigt först på den yttersta dagen. Men evangeliet hindrar Satan, binder Satan och hindrar Satan att föra oss bort ifrån Kristus. Det är bara evangeliet som frikänner oss från skilsmässan från Gud. Av många skriftställen ser vi att Satan, som nu har fått sin verksamhet begränsad, ändå är otroligt skicklig att förföra. Och ett av hans starkaste vapen, det är att fördunkla evangeliet. Att låta mörkret från avgrundsgropen som vi har sett tidigare stiga upp och fördunkla evangeliet och förvränga Guds sanning. Då kan han förföra. Då får han ökad frihet att förföra. Kedjan tjänar alltså som ett koppel som håller Satans attacker mot Guds folk i schack. Kedjan är inte av stål eller annat material, utan kedjan står för det enda som kan hindra djävulen, nämligen evangeliet, eller som det ofta står i Uppenbarelseboken, vittnesbördet om Jesus. Och vi har ju tidigare läst i Uppenbarelseboken 12:11. Det övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Djävulen kommer helt lös, kan härja fritt till ett slutangrepp alldeles före slutdomen. Det står att han ska släppas lös för en kort tid i vers 3, och vi har sett i 16:14 framåt att djävulen och hans allierade uppväcker folk och hedningar att komma för att bekriga som en sista attack Guds sanna barn, Guds sanna kyrka. Så kort före den yttersta dagen kommer Satan lös för ett slutanfall tillsammans med alla sina allierade. Men det ska inte lyckas. Utan lika plötsligt och överraskande som en tjuv bryter sig in, så kommer Herren till dom och kommer och besegrar detta anfall och ska sedan slutligen förkasta alla Guds fiender. Låt oss nu läsa vidare i verserna 4 till och med 6. Och jag såg troner, och det som satt på dem fick rätt att döma, och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Här dras vår uppmärksamhet till troner i himlen. Och tronerna symboliserar kunglig auktoritet. Det talas inte om att Kristus ska upprätta ett specifikt jordiskt fredsrike för 1000 år. Det står ingenting om detta. Utan det står att Johannes här får se att de som för sin tros skull har blivit dödade, de var inte döda. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Det är en viktig tröst som här lyfts fram. Jag såg själarna av dem som blivit halshuggna för att de vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte tillbett vilddjuret och dess bild. Vilddjurets bild och vilddjurets tal 666, då har vi tidigare sett att det är den människogjorda religionen, den mänskliga filosofin om att människan är störst och människan är alltings mått, och frälsningen den utför människan själv, någon annan frälsning behövs inte. De troende som inte samarbetat med dessa filosofier och förfalskningar och de världsliga makterna mot lammet, de som inte har tagit vilddjurets märke på högra handen eller på pannan, de levde och regerade med Kristus i 1000 år. De representerar de som dött i tron under den nytestamentliga tiden. Och de som dör i tron, de är levande i himlen redan nu. Redan före den slutliga domen lever de och regerar med Kristus. Jesus såg deras själar, själarna av avlidna troende, sittande på troner. Deras kroppar ska inte uppväckas till liv och återförenas med deras själar före kroppens uppståndelse på den yttersta dagen. Och de troende själar, de behöver inte få liv igen, uppväckas till liv igen. Det är en allvarlig missuppfattning och fel översättning. Utan här bekräftas det som Jesus lovade Marta. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Johannes 11, 25, 26. Och till den troende rövaren på korset sa Jesus: jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Så när rövaren dog på korset, så dog inte hans själ, utan han levde och fortsatte att leva med Kristus i himlen, i paradiset. Och Johannes 8:51 säger Jesus: jag säger er sanningen, den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Jag säger er sanningen, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet, säger Jesus i Johannes 5:24. Och det blir här nu bekräftat. De som dött i tron, de var inte döda, deras själar levde och regerade med Kristus i 1000 år. Johannes såg att de levde. Och det här gäller nu inte om de otroende. Johannes kallar de otroende i vers 5 för de andra döda. Och säger om dem: de levde inte förrän de 1000 åren hade gått. De som dör utan Kristus, de är döda både till kropp och själ fram till uppståndelsen på den yttersta dagen. Men vad menas då med att de är döda? Ja, låt mig göra en kort utvikning om vad som menas med liv enligt Bibeln och död enligt Bibeln. Liv i biblisk mening, det är åtnjutande av Guds välsignelser. Jordiskt liv, fysiskt liv, lekamligt liv, det är åtnjutande av Guds jordiska och fysiska välsignelser. Andligt liv, det är åtnjutandet av Guds andliga välsignelser. Och evigt liv, det är åtnjutande av Guds eviga välsignelser. Genom otron kan de otroende inte ta del av Guds andliga välsignelser. Paulus stryker under detta i bland annat Efesierbrevet 2:1. De är andligt döda, de är döda i överträdelser och synder. Deras själar lever inte med Kristus. Och precis som livet är mer än existens, så är också döden inte detsamma som icke-existens. Döden är en existens, men en existens skild från Guds välsignelser. Död betyder egentligen skilsmässa. De otroende döda, de är skilda från Guds välsignelser, men de existerar. De är medvetna om sin pina och plåga. Jag fick förresten i brevlådan, eller utdelat vid dörren häromdagen från Jehovas vittnen, en broschyr, och där ställs frågan: vad händer när man dör? Och så står det Bibelns svar: när man dör upphör man att existera. Jag finner det obegripligt hur personer som vill föra fram Bibelns svar kan ta fram något sådant när det finns så många ställen som visar att Abraham, Isak och Jakob, de har inte upphört att existera. De lever tillsammans med Gud i himmelen. Och både den rike mannen och Lazarus levde efter döden. Lazarus i den himmelska glädjen och den rike mannen i pinan. För oss troende så börjar livet med stort L, det eviga livet, regerandet med Kristus när vi kommer till tro. Och att komma till tro är en form av uppväckelse. Vi uppväcks från andlig död till andligt liv. Omvändelsen innebär en uppståndelse från andlig död till andligt liv, och därför kallar Johannes det för den första uppståndelsen. I vers 5. Det är inte kroppens uppståndelse, utan det är att vi får andligt liv, vi som var andligt döda, oomvända. När vi kom till tro uppväckte Gud oss med Kristus och satte oss med honom i den himmelska världen, skriver faktiskt Paulus i Efeserbrevet 2 och 6. Att komma till tro på Kristus, det är alltså att få liv, andligt liv, evigt liv. Jesus sa: amen, amen, jag säger er, den stund kommer, ja den är nu inne, när de döda, det vill säga de andligt döda, ska höra Guds sons röst, och det som hör den ska få liv. Johannes 5:25. Eftersom Johannes bara såg de troendes själar i himlen, så kan inte den första uppståndelsen betyda det troendes kroppsliga uppståndelse före den yttersta dagen. Många har missuppfattat detta på det sättet. Den första uppståndelsen är det troendes uppståndelse från andlig död till andligt liv genom omvändelsen, genom trons upptändande, genom evangelium. I Johannes 5 talar Jesus i vers 24-25 först om denna uppståndelse, och sen talar han senare i vers 28-29 om den kroppsliga uppståndelsen. Och den gäller alla. Där står det uttryckligen alla som är i gravarna. Men den andliga uppståndelsen gäller inte alla, utan bara de som lyssnar till och tar emot evangeliets ord. Den som har del i den första uppståndelsen, står det i vers 6. Alltså de som uppväcks till tro på Jesus, de kallas här nu för saliga och heliga, vers 6. Sen talas det om den andra döden, och det är eldsjön enligt vers 14. Det vill säga den eviga fördömelsen, en sjö av eld och svavel, dit djävulen och hans allierade, vilddjuret och den falske profeten kastas på den yttersta dagen, vers 10. Liksom alla som inte finns skrivna i livets bok, vers 15. Till dem som förkastat Jesus och hans frälsning ska Jesus på den yttersta dagen säga: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och åt hans änglar. Matteus 25:41. De som uppväcks till andligt liv, det vill säga blivit troende genom evangelium, ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år, vers 6. Petrus säger om de troende: ni är ett konungsligt prästerskap, 1 Petrus 2:9. Och Johannes skriver: Kristus har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader, Uppenbarelseboken 1:6. Alltså, redan nu är vi genom tron kungar och präster Och det syns inte mycket av det, men det ska uppenbaras efter den yttersta dagen. Du har gjort dem till ett kungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden, Uppenbarelseboken 5:10. Det vill säga, de har del i Kristi regerande över världen redan nu. Och det märktes ju inte mycket av. Det såg ut som det var djävulen och vilddjuren som hade makten. Så i verserna 7-9. När de 1000 åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Han ska gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vidd och omringade det heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem, och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och det ska plågas dag och natt i evigheters evigheter. Detta sista slutangrepp, när djävulen kommer lös för en kort tid, ser ut som den sanna kyrkan och sanna lärjungarnas undergång. Men så är inte fallet. Detta angrepp, det kommer att misslyckas. Och Guds sanna barn, eller den sanna kyrkan, det är det heliga läger, det är den älskade staden. Samma som vi har mött i 16 om striden vid Harmageddon nämns nu också här. Draken, vilddjuret och den falske profeten samlar alla hedningar till strid mot Gud och hans sanna barn. Men angreppet misslyckas. Se, jag kommer som en tjuv, sades det redan i 16:15. Och Petrus skriver: Herrens dag kommer som en tjuv, 2 Petri 3:10. Och Paulus: ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten, 1 Tess 5:2. Överraskande och plötsligt, och för alla otroende helt oväntat, så griper Herren in. Eld kommer ner från himlen, eller kom ner från himlen och förtärde den, vers 9. Den eviga elden, eller eldsjön, innebär enligt Uppenbarelseboken att det ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Och så i verserna 11-15 talas om den slutliga domen. Och för att vinna lite tid så kommenterar jag nu detta. Ni får själva läsa dessa verser. Omedelbart efter att Satan och hans styrkor besegrats så kommer den slutliga domen. Johannes såg hur på domedagen jord och himmel flydde och det fanns ingen plats för dem, vers 11. Alla döda, stora och små, måste träda fram inför Gud. Paulus skriver i Romarbrevet 14:10, vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Men det blir ingen fördömande dom för det troende. Utan de hämtas nu hem, frikända för Kristi skull, hämtas hem in i den himmelska saligheten. Här talas det om böcker som öppnades och ännu en bok som var livets bok. De första böckerna som öppnades, de innehåller de otroendes gärningar. Bara en bok finns för de troende och den kallas för livets bok. Jesus lovade varje trogen i församlingen i Sardes: jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok. I livets bok, där är Kristi gärningar för oss antecknade. Där är vi skrivna, vi som inte trampat lammets blod under fötterna. För Kristi skull, för lammets blods skull, är vi skrivna i livets bok. Men de andra böckerna, där gärningarna antecknade, där kan, för dem kan endast en fördömelsedom komma. Inga av våra gärningar håller måttet. Endast Kristi gärningar för oss håller måttet. Vår egen rättfärdighet, våra egna gärningar är som nersolkade kläder, skriver Jesaja. Och livets bok är just lammets bok. Den tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning, läste vi i 13:8. När det talas om det döda så är det närmast det andra döda som inte levde som vers 5 talade om. De blev dömda efter sina gärningar. De var inte skrivna i livets bok. De hade inte glatt sig åt och tagit emot Kristi gärningar för dem. Alla som avvisar vad Jesus gjort för dem döms på grundval av sina egna gärningar. Och så kommer vi till kapitel 21 om den nya himlen och den nya jorden i vers 1-8. Den första himlen och den första jorden hade försvunnit, står det. Och det nya Jerusalem, det kom ner från himlen, från Gud, redo som en brud. Det vill säga, det nya Jerusalem är från Gud, är skapat av Gud. Det vill säga, det nya Jerusalem, det är Kristi brud, det är de troende. De är födda på nytt ovanifrån, från Gud, inte nerifrån. Det nya Jerusalem är ingen mänsklig produkt, inte våra gärningars skapelse, utan den sanna kyrkan eller det nya Jerusalem, det är helt och hållet Guds verk. Den härliga finalen på alla synerna i uppenbarelseboken är nu här. Den nuvarande världen, inklusive det jordiska Jerusalem, förstörs. En himmelsk värld ges oss ovanifrån, från himlen, från Gud. Härlig som en brud, prydd för sin brudgum. Den stora staden Babylon däremot representerar Satans alla styrkor och otron, och det har vi läst om tidigare. Det nya Jerusalem, det representerar alla troende. Och lägg märke till vad som skrevs redan i kapitel 3, vers 12. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. Så här står det detsamma om Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen. Och vi ser vilket bildspråk det är frågan om. Det troende ska Herren göra till en pelare i min Guds tempel. Och då är det inte frågan om att vi kommer bli stela som stenstoder, som stenpelare, utan som Paulus skriver att Kristus är templet. Kristus är själva den heliga staden, och vi är levande stenar i detta tempel, levande lemmar i Kristi kropp. Paulus skilde mellan det jordiska Jerusalem och det himmelska Jerusalem. I Galaterbrevet 4:25 följande läser vi: det nuvarande Jerusalem lever i slaveri med sina barn, men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. Hebreerbrevets författare säger att de troende har kommit till Sionsberg, den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, Hebreerbrevet 12:22. Genom tron har vi kommit till Sion, till Guds stad, till det himmelska Jerusalem. Det är inte frågan om någon charterresa till en jordisk plats, utan vi är i den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, genom tron. Och Gud slår upp sitt tält, sitt tabernakel bland oss, 21:3. Han ska bo hos oss, han ska vara hos oss. Och nu ska inte någon död, sorg, gråt, plåga finnas mer, vers 4. Alla otroende, all synd, all elakhet, all krigiskhet, allt förtal, all ondska förpassas bort ifrån denna stad. Alla de ogudaktiga otroende får sin del i den brinnande sjön, vers 8. Och så talas i verserna 9-27 om det nya Jerusalem, som kallas för Lammets hustru. Så vi ser hur bilderna kan växla från en stad till Lammets hustru. Och hur ett lamm kan ha en hustru kan man fråga sig, om man inte förstår vad bilderna innebär. Och det nya Jerusalem kallas också brudgummen, Kristi brud. Brudgummens brud. Och den ägde Guds härlighet, ser vi i vers 11. Och staden, eller bruden, men då närmast staden, bilden av staden, den har 12 portar. Och talet 12 återkommer gång på gång. En stadsmur med 12 grundstenar och över portarna namnen på Israels barns 12 stammar och på grundstenarna namnen på lammets 12 apostlar. Och staden är en fyrkantig kub, 12 gånger 12 gånger 12. Muren 12 gånger 12 är lika med 144 alnar. Och den är av jaspis och staden av rent guld. Grundstenarna är prydda med 12 ädelstenar. Jaspis, safir, kalcedon, smaragd, sardonyx, karneol, krysolit, beryll, topas, krysopras, hyacint och ametist. Och det är 12 portar och varje port är en pärla. Så det är 12 pärlor och stadens gata är av rent guld. Och enligt vers 22 finns det inget tempel. Därför att Herren Gud själv och lammet är dess tempel. Och det kommer inget ljus från sol och måne. Guds härlighet lyser upp den. Och lammet är dess ljus. Precis som Jesus hade sagt. Jag är det sanna ljuset. Jag är världens ljus. Och i 25 versen ser vi att det är ingen natt. Och där finns inget orent. Och i vers 27. Att bara de som är skrivna i livets bok som tillhör lammet finns i det sanna Jerusalem. Och så slutligen i 22 kapitlet, de 5 första verserna, ser vi om att paradiset nu är här igen. Det liknar Edens paradis, Edens lustgård, men det är inte identiskt med Edens lustgård. Från Guds och lammets tron går en flod med livets vatten. Som är, floden är klar som kristall. Och Johannes ser bara ett träd, inte också kunskapens träd utan bara livets träd. Som växer på båda sidor om floden. Allt lidande som Adams fall orsakat är nu borta. Ingen förbannelse ska finnas mer, står det i vers 3. De troende ska se Guds ansikte. I 1 Johannes 3:2 står det: vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Vi är lika honom i det avseendet att synden är borta. Orenheten är borta. Okunnigheten är borta. Gemenskapen och kunskapen om Gud är nu där. Synden finns inte mer. Och det troende var kungar och präster redan från och med omvändelsen, trons upptändande. Men nu så kan det som har varit dolt, deras kungadöme och prästadöme, synligt träda fram. Det som har varit dolt av lidandets och förföljelsens mörka moln träder nu fram i klarhet. I Guds och lammets närvaro ska deras kungliga prästadöme synas. Det ska inte längre vara fördolt. De ska vara, står i vers 5, kungar i evigheters evigheter. Och så slutar den sjunde och sista synen. Och därefter följer en avslutning i verserna 6 till och med 21. De 7 synerna är nu över. Ängeln som förmedlat Jesu Kristi uppenbarelse stryker nu under att det som Johannes nu sett och hört är trovärdigt och sant. Och där brukas om ordet, samma ord, trovärdigt och sant, som brukas om Jesus Kristus själv. Precis som Jesus själv är sanningen och den trovärdige, så är dessa ord trovärdiga och sanna. Och Jesus bedyrar: se, jag kommer snart. Och det är tröstens ord mitt under plåga och lidande. Jesus hade ju redan sagt enligt evangelierna: en liten tid. Vår smärta, vår plåga, vårt lidande och till synes fiendernas seger, det framträder för oss bara en liten tid. Vår sista dag här på jorden kan komma när som helst. Och då får den troende möta Jesus redan då. Han behöver inte vänta i tusentals år. se, jag kommer snart. Vi lever redan nu med honom och osynligt regerar tillsammans med honom. I vers 8 så framhåller Johannes att han bara skrivit vad han har hört och sett. Inte egna fantasier utan vad han verkligen har hört och sett. Det är Jesus Kristus som har uppenbarat sanningen. Så uppenbarelseboken borde kallas uppenbarelseboken, inte Johannes uppenbarelse, för det är Jesu Kristi uppenbarelse till Johannes. Och inför denna uppenbarelse blir Johannes så överväldigad att det står att han föll ner för att tillbe ängeln. Men änglar, profeter och alla som håller sig till Guds ord, som håller fast vid orden i denna bok, de är bröder, de är medtjänare. Endast Gud ska vi, och lammet ska vi falla ner för och tillbedja. Tiden är mycket nära. Och många tror att i sista ögonblicken före sista dagen och domen eller alldeles före dödsdagen så ska man som otroende kunna ändra sig. Och man vill vänta med en omvändelse till den stunden. För det första kan ingen omvända sig själv. Det är helt och hållet Guds verk. Och tiden och nåden tar slut. Så det ges ingen mer räddning. Utan här står det, den orättfärdige ska fortsätta att göra orätt. Den orene att orena sig. Den rättfärdige ska fortsätta att göra vad som är rätt. Den helige att helga sig. Nu kommer slutet. Det här betyder inte att här skulle förnekas vad Paulus skrivit till Timoteus. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det förnekas inte, men det kommer ett slut när omvändelsens tid är förbi. Det är för sent med omvändelse. Domen står för dörren. Och Jesus betonar, jag kommer snart, ett varningens ord för alla otroende. Men det är sagt först och främst som ett tröstens ord till de lidande kristna. Som jag sagt flera gånger så är just uppenbarelseboken en tröstebok. Det är tröstens ord för förföljda troende. De är utsagda främst till de troende under lidande och förföljelse. Och så ser vi också i denna avslutning hur Jesu gudomlighet betonas. Jag är A och O, står det i vers 13. Den första och den sista, begynnelsen och änden. Och i vers 16, jag Jesus har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. I 17:e versen kommer så andens och den sanna församlingens rop och inbjudan till människor. Kom, kom, och den som hör det må säga kom, och den som törstar må komma, ja den som vill må ta emot livets vatten. Gratis, gratis för intet. Och så kommer i vers 18-21 slutorden. Lägg ingenting till det. Och ta ingenting härifrån. Och löftet förnyas i vers 20. Jesu löfte. Han betygar och säger. Ja, jag kommer snart. Och gensvaret från det troende blir. Det är sant. Detta litar jag på. Amen betyder. Det är sant. Detta litar jag på. Kom, Herre Jesus. Och sista raden. 21:a versen. Välsignelse, önskan, Herren Jesu nåd, vare med alla. Fortsätt att leva i Herren Jesu nåd. Och därmed måste jag sätta punkt för detta föredrag.